life evig dårs älskling. Rasmus gillar sig bra för gossling. Patrik är kvar i 80-talet och Hannes är en hobby. Filmixen där de pratar om film. Filmixen där de pratar om film. Filmixen. Filmixen där de pratar om film.
Då säger jag hej och välkomna till Filmixen. Rasmus Foltman heter jag. Och med mig har jag Patrik Linderholm och
Viktor Järner. Ja.
Jag kan inte säga mitt eget namn tydligen. Trots att vi befinner oss hemma i min lägenhet.
Vi gör en högst temporär grej här med att Rasmus en gång får testa hur det är att köra intro slingan liksom.
Ja. Ni kanske märkte att vi har ett nytt intro eller ny vignett eller vad man ska säga. Och ja. den är gjord av en snubbe som heter Alexander Jonsson.
Ja, fantastiskt. Så himla snäll och komponerat en egen låt till oss.
Ja, vilket, visst. Vilket fantastiskt.
Väldigt roligt tycker jag. Mm. Ja. Och väldigt trevlig låt.
Ja. Ja. Det var jävligt kul.
Uppfinningsrik.
Ja. Och jag vet inte, ni kan väl, han har en Facebook-page som vi kan väl göra lite reklam för.
En Facebook-sida. Så.
Ja, det kanske man säger. Jag är osäker på svenska. Ja. Edvin och Alex, gå in och gilla den. Det är hans... Ja.
Vi länkar till den i inlägget. Ja. Så kan ni...
På filmixen.se. Det är bara att gå in där och kolla. Så.
Yes. Så tack så jättemycket får vi säga, ja, Alexander. Alex, ja. Fantastiskt bra slinga, tycker jag. Absolut. Funkar riktigt bra.
Så den kommer ni föra mycket
framöver här. Ni kan fly.
De kommande 500 avsnitt.
Ja, precis. Yes, vi sitter som sagt hemma hos mig i min lägenhet för att Viktor är uppe i Stockholm.
Jajamensan.
Och har det trevligt.
Och som vanligt kan Hannes Kinnunen inte lyckas ta sig hit från Strängnäs, som ligger ungefär en timme härifrån för honom då med tåg. Men det går inte, så att vi...
Han har inte släpat sitt jävla färäs ur sin datorstol.
Precis. Så att nu är det vi tre här, så vi tänkte köra lite av ett specialavsnitt kan man säga.
Som vanligt så har vi sett massa film på bio. Så vi ska prata lite om det. Vi kommer
att ska vi prata om film?
Ja.
Vi tänkte köra det som omväxling.
Lyssnade du inte på introlåten? Det här är Filmixen. Oh, där vi snackar film. Vi pratade i förra avsnittet lite om Looper när vi hade tidsresa är special. Vi tänkte gå lite djupare in på den filmen, för vi kände att vi ville prata lite mer spoileraktigt om den.
Precis.
Och det tar vi då i slutet av avsnittet, så att alla som har sett den, eller alla som inte har sett den, kan lyssna fram tills dess.
Precis. Så man får en liten bit här, och vi ska köra lite tidbits och sådär som vanligt i början. Yes. Så, men det kommer alltså bli mer för er som är intresserade. Då blir det lite mer ingående teorier kring olika karaktärer och sådär i Looper, som vi kommer köra senare i avsnittet. Så,
för både Viktor och Rasmus såg om den idag.
Yes.
Inte jag, för jag pallade inte.
Nej.
Du satt ju faktiskt i möte.
Ja, precis. Och ni sa att ni hade massa nya teorier som ni ville prata om, och jag har inte ens hört de här teorierna. Nej. Så det ska bli väldigt intressant att höra sen.
Det ser vi fram emot.
Men vi tar och börjar med den nya trailern till
A good day to die hard.
Wow. Yeah. Ja, alltså... Vi sökte titeln till den nya Die Hard-filmen.
Är det en bra titel?
Det är frågan. Alltså, grejen, det konstiga med det här är ju att regissören John Moore har sagt att filmen ska vara helt fri från så här ruttna skämt, som han tycker har liksom... Så har alltså förgiftat de andra filmerna lite.
Fast trailern säger emot det.
Ja, precis. Trailern säger emot det. Och titeln framförallt säger emot det. Bara titeln i sig är ju ett ruttet skämt. Så jag vet inte. Det känns lite som att det kommer ändå vara den här klassiska glimten i ögat grejen.
Om inte John McClane dör såklart.
Ja, så kan det också vara faktiskt.
A good day to die.
Who's laughing now?
Nej, men det är alltså femte.
Han så här får ta över filmserien från studion och bara döda.
Precis. Nej, det är alltså femte delen då i Die Hard-serien. Det är alltså första filmen regisseras av John McTiernan, och sen är det Rennie Harlin, och sen... Ja, men vad som regisserar trean vet jag inte.
Det känns som att han har rätt dålig koll på vilka det var som gjorde Die Hard-filmen.
Ja, jag vet, alltså just John McTiernan och Rennie Harlin vet ju ettan och tvåan, och sen också Len Wiseman som gjorde nya den här Total Recall-remaken det här året, gjorde ju
Underworld-regissör.
Ja, han gjorde Die Hard 4.0.
Precis.
Ja. Och den finns lite mixed emotions.
Ja.
Och den heter Live for Your Die Hard på
i vissa länder.
Det kanske är så att den femman får en svensk titel också. Ja, 5.0 eller 5.0,
precis. Nej, men alltså det, jag tycker, jag är en av dem som tycker väldigt mycket om fyran. Alltså jag vet inte vad ni känner.
Jag tyckte också om den.
Jag tyckte den var... Jag gillar hela den här att man drar in hela datorbiten liksom i det.
Jag tycker i om jag ska ranka dem så är det ettan, trean, fyran, tvåan.
Jag säger nog ettan, fyran, trean, tvåan.
Ja. Jag håller nog med Rasmus i den rangordningen.
Ja. Så det är alltid, alltså för mig är det alltid, jag är alltid alltså intresserad när det kommer en ny Die Hard film automatiskt, men jag vet inte, det här är alltså John Moore. Den regissören, liksom, han har gjort Max Payne med Mark Wahlberg, så han är ju inte superstabil. Jag menar, han har gjort, men samtidigt kan han göra bra filmer. Alltså, han har gjort en film som heter Behind Enemy Lines, som kom ut 2001 tror jag, med Owen Wilson och Gene Hackman, som är lite av en guilty pleasure för mig. Jag tycker...
En av de första filmerna jag skaffade på Blu-ray faktiskt.
Mm. Yes. Och vad tycker du om
den? Eller jag fick den. Det var mer
vad tycker du om den? Alltså...
helt okej. Okay.
Det finns en supercool scen
när han Owen sitter Wilson... på ett flak och dricker en Coca-Cola. Ja, jag håller med.
Det finns en supercool scen när Owen Wilson springer genom ett, och för övrigt det här är liksom en action, seriös, alltså en seriös actionfilm med Owen Wilson, vilket också är väldigt skumt. Det har inte gjort.
Det är en ganska tidig roll.
Ja, det är det. Så han har kort hår, alltså det är en helt totalt annorlunda roll än vad Owen Wilson brukar göra. Och då är det en scen där han springer i slow motion genom ett så här ett, det är inte ett minfält, men det är så här bomber, ja, på bomber båda sidor. Sidorna, ja. Precis, ja, och så det är det så här linor.
Område,
precis. Liksom så här, ja. Exakt, det är så här, vad heter det? Linor som man, alltså snubbeltråd liksom, som utlöser de här bomberna på vardera sida. Och så har han liksom folk som jagar honom, så han har inget val förutom att liksom springa rätt över den här långa sträckan med minor på båda sidor. Och den scenen är helt magisk tycker jag. Så många bra scener i den filmen. Och,
men just den här scenen som jag pratade om, Coca-Cola, det är så jäkla sjukt för att det
finns den, här, den produktplaceringen,
ja,
alltså.
Ja. Det är verkligen den sjukaste produktplaceringen jag har sett. För att det är nästan, filmen är väldigt så här grainy och mörkt. Det är nästan svartvitt liksom i vissa scener. Ja. Och just i den scenen är det nästan svartvitt. Förutom Coca-Cola som är så här helt superchockröd.
Ja.
Och så tar han en klunk och bara klunk. Åh, alltså det, den,
ja, han är
den
helt, han är helt lerig också va. Det är så här, det, han har legat i en grop så här, för att
det kan vara så.
Han har legat i en massgrav med döda människor för att gömma sig. Det, då kan man fatta vilken annorlunda roll det är för Owen Wilson. Mm. Alltså här i den här filmen ligger han bland massa alltså ihjälskjutna människor i lera för att liksom komma undan. Så jag gillar den jättemycket. Och så att den, det är väl en liten snabb rekommendation här, Behind Enemy Lines.
Vad tycker ni om trailern till nya Die Hard filmen?
Just det, var den vi pratade om.
För att gå till.
Ja, alltså jag vet inte, det är väl rätt väntad trailern då. Ja, är, snabba klipp, många grejer som exploderar.
Det är
exploderar.
Många explosioner som helst. Det precis. Känns det som det bara explosion på explosion.
Men så här, jag är alltid taggad på en ny Die Hard film.
Ja, samma med mig också.
Det finns något i mig som vill ha mer.
Och sen är det ju, alltså man klagar ju ofta på att de visar för mycket trailer och sådär. Det är liksom ingenting om story överhuvudtaget här. Man fattar ju liksom inte vad den handlar om. Det är bara, de visar, det är actionklipp liksom. Och en enda replik från John McClane. Utöver det så är det ingen som pratar i hela trailern. Utan det är bara musik, explosioner, action.
Och av trailern fattar man inte så mycket av. Alltså det handlar ju det här om att hans son är med.
Precis.
Som inte har varit med i någon tidigare film.
Och det är rätt
och
kul.
Och det nämns ju ingenting i trailern. Liksom.
Och man får ju se honom på några ställen. Och det är rätt kul för de har ju valt ett väldigt, alltså ett wildcard där. Ja. I rollen som hans son, en snubbe som heter Jai Courtney. Mm. Det var ju så här, Milo Ventimiglia var ju en av dem som de tänkte på.
Aaron Paul
var också en av dem. Ja, sen blev det
den här. Det hade varit coolt, ja. Faktiskt.
Sen blev det ju den här andra.
Det hade varit coolt om de tog in Joseph Gordon-Levitt.
Ja, Jeremy Renner hade varit givet. Nej, men, och sen så... så valde de då Jai Courtney. Och det är tydligen en snubbe från Spartacus. Jag vet inte, hur mycket har ni sett av Spartacus?
Knappt någonting alls.
Knappt ingenting.
Jag har sett en reklamsnutt på sexen.
Ja. Men känner du igen honom där? Alltså bara,
nej, alltså jag ingen koll alls.
Nej.
Jag har sett kanske ett avsnitt. Det var ju väldigt blodig och rätt cool serie.
Ja.
Verkar som, alltså väldigt, väldigt pubertal. Och det tyckte jag om.
Nej, men så det är väl en helt okej trailer, men som sagt man vet ju ingenting om storyn eller så. Det enda jag vet som jag har läst om den tidigare, det är att den ska utspelas i Moskva, vilket är rätt kul att de är i Ryssland liksom, att största delen av filmen utspelar sig i Ryssland. Så det tycker jag ska bli intressant att se hur de alltså vad gör John McClane i Ryssland? Alltså det är det. Han känns ju mer som
en
han känns ju mer som en liksom hemmaspelare liksom. Han har väl varit i USA, det är alla filmer, eller hur?
Ja.
Han har
inte varit... Men det är, som ja, vi,
det är inte jätteweird ändå att nej. Han bara har varit i USA.
Jag kommer när vi pratade om nyheten om att femman skulle komma.
Ja,
just det. Titeln var ny, då pratade vi om det här att...
Ja, just liksom, det. Det blir större och större.
Teleskopet i filmerna har blivit större och större för varje ja. Film. Och nu är han ju liksom i en annan världsdel.
Precis.
Så, mm. det...
så är det. Innan har det varit liksom en skyskrapa till en flygplats. Ja. Till hela New York. Till i alltså Washington, New York-området liksom i Die Hard 4. Och sen så en helt, ett helt nytt land liksom i... Ja,
ja precis. Fyran ville de väl ta över hela landet egentligen?
Ja.
Ja. Men, jag tycker att det är lite tråkigt. Man vill ju ha det intima. Jag kommer ihåg att det var någon kanske var på movie... Ja, det var i alla fall någonstans i något forum där en person skrev att de ville ha en Die Hard-film med ett fängelse, a prison break.
Ja.
Liksom, och att John McClane var instängd där med fångarna.
Ja.
Och att han, jag vet inte vad fan.
Lite som introscenen i Mission Impossible 4. Ja. Alltså bygga någonting.
Ja, precis. Det hade varit skitcoolt. Ja, jag vill lite back to basic. Han ska hålla på och slingra sig i ventilationer.
Skulle kunna bli nästa steg liksom. Om det här inte går så himla bra. Mm. Att man går liksom tillbaka till ursprunget. Alltså ja, ettan. När
det jag tror ni att det kommer en sexa?
Ja, men då är de ju på månen. Det är ju givet. Alltså det är ju...
Ja. Nej, ja, det är
de space. Är på Mars.
Ja, Mars.
Månen är fan det. Some old shit, man.
Curiosity har gone a Mars. Som måste stopp.
Precis.
It's been taken over by the Russians.
Ja. Nej, men så den är 3 av 5 på trailern.
Ja. Ja, typ.
Ja. Ganska fin när vi säljer med den klassiska musiken.
Ja, det är den.
Mm. Vi googlade som galningar efter den där låten, men vi vet fortfarande inte vad det är.
Och det kommer vissa lyssnare tycka är skitpinsamt här.
Ja, men vi får väl vara lite transparenta liksom.
Ja, precis.
Vi kan inte allt.
Nej.
Eller man lätt kan tro det.
Ja. Men vad har vi mer att snacka om? Nästa tidbit.
Ja, vi har ju sett en massa filmer idag som sagt.
Yes, det har vi.
Victor och jag var i morse och var på en pressvisning och såg Balladen om Marie Curie.
Yes.
Jag skulle ha gått på den, men jag orkade helt enkelt.
Nej.
Som är Bille Augusts nya film.
Ja.
Den danska storregissören som vunnit både Oscars och Guldpalm.
För vilka filmer?
Ge mig 2 minuter.
jag har också väldigt dålig koll på Bill August faktiskt. Men just Balladen om Marie Curie har man hört lite om sådär ändå, tycker jag. Alltså såhär folk, alltså kritiker som har pratat om den och recenserat den och allt sånt där, så, ja. Sen har jag hört bland annat det som faktiskt, om man gör en liten shoutout här, så det som var väldigt intressant för mig med Balladen om Marie Curie var att redaktionschefen på Moviescene, Mats, hade satt en 5 på den här filmen. Och det gjorde mig väldigt taggad på den. Alltså liksom en dansk film som är ändå lite så här, lite av ett wildcard kanske. Som, som man inte... Även om man har hört väldigt mycket om den, så är det ju ingen stor film liksom på något vis. Utan det är en mindre film. Och då var det väldigt intressant när han satt en 5 på den. Så just det gjorde att jag blev väldigt intresserad av den. Och sugen på serien idag då.
Mm. Hade han fel då?
Han hade fel.
Mm.
Tyvärr hade han det. Alltså jag tycker... Alltså just såna här... Alltså jag kan ju tycka kostymdramen, som man tar Amadeus till exempel. Det är ju ett kostymdrama också i den här stilen kan man väl säga. Och den är, alltså det är ett mästerverk till kostymdrama.
Den är mindblowing.
Ja, precis. Han känner mig alltså på det här laget. Nej, men och sen, men Marie Curie är tyvärr inte det. Alltså kostymdramer kan ju bli väldigt torra också.
Mm.
Om man gör det på fel sätt. Och jag tycker det blir lite så här, alltså det är ingen dålig film. Alltså det är 3 av 5 för mig ändå, men ändå så är den... Den är lite platt, tycker jag. Den är lite platt och den är 1 timme och 40 minuter lång och den känns längre än så. Jag satt och tittade på klockan, alltså, och det är inte ett bra gott tecken, för det gör jag inte jätteofta under alltså, just visningar på bio.
Du har gjort det på varje visning som vi har.
Ja, ja kanske. Men här var det mer i alla fall på Marie Curie, för här, alltså, det kändes verkligen långdraget för mig. Och det är inte bra. Alltså, vi kan väl snacka lite om vad handlar den om, den här filmen, Patrik?
Ja, alltså det handlar ju om Marie Curie då, som var hustru till, jag tror hon heter P.S. Curie.
Ja, Søren. Precis.
Curie, som var stor konstnär i Danmark på, kan det vara slutet på
1800-talet?
Det känns lite Freud-tid.
Ja.
Är det fel? Eller?
Nej, det stämmer.
Ja.
Freud är ju liksom...
Och det handlar ju lite om liksom deras förhållande. Han blir så här galen lite emellanåt. Ja.
Lite klassisk så här konstnärsgrej.
Ja, känns precis. Liksom.
Jag såg i trailern att han försökte strypa sin fru.
Ja, precis.
Ja, det
är jättekonstigt, för det är den här konstiga dynamiken. Han är superkärleksfull. Det är som att han är schizo, liksom, att det är 2 olika personer.
Men superkärleksfull. Så, det känns som att alla great men är lite
så. Ja, lite sådär. Ja. Mm. Och det är konstigt, alltså just konstnärer och så. Men det här är ju faktiskt en sann historia. Det här, just som Patrik säger, den handlar ju om det här, hela hans skifte och hur då Marie Kröyers liv förändras, alltså på grund av det kan man ju
säga. Ja, precis, och hon ville ju liksom ta sig ifrån det här på något sätt. Sen träffar hon ju en svensk, Hugo Alvén, som spelas av
Sverrir Gudnason.
Och det inleds en romans mellan dem. Och ja, ja. Det handlar liksom lite om vad som händer med, ja, alltså det är henne som vi fokuserar på.
Precis, och det är väl därav titeln kommer också. För han är ju kompositör, så han skriver, precis, väl balladen om Marie Kröyer, alltså,
ja, det. Jag tror att det skulle komma någonting att han liksom skrev
just
alltså, så att han sa det här,
exakt,
är
balladen. Exakt, men det kommer aldrig.
Nej. Alltså jag var väldigt peppad när, eftersom jag har sett ett danskt kostymdrama tidigare i år som heter A Royal Affair. Ja. En kunglig affär.
Ja. Som jag är superpepp på, men inte har sett den, ja, och det är synd.
Och den tyckte jag var jättebra. Så jag var väldigt sugen på den här. Och det här är ju lite mindre skala.
Ja, liksom. Det är det.
Fast det är väldigt, jag tycker ändå, jag gillade själva storyn. Jag tycker skådespelarna är riktigt bra. Alltså, ibland skärs det lite med Sverrir
Gudnason. Ja, det känns jättekonstigt.
Men det är ju så här, när man hör det här danska och så helt plötsligt kommer en jätte så här välartikulerad svensk in.
Precis.
Och det känns som att man är så här extra välartikulerad.
Ja, så här, tjena mors.
Så att, precis, den danska publiken typ ska liksom kunna förstå honom.
Exakt. Det känns som att han lite teatersvenska nästan känns.
Ja, precis.
Som,
ja, precis. Fast så kan man ju tycka att det är väldigt mycket svensk, ja, film, eftersom man har den här teatertraditionen som lite, exakt, förstör språket. Men jag gillade balladen Marie Kröyer. Jag tycker alltså både hon som spelar Marie Kröyer och
ja, hon är fantastisk i huvudrollen,
ja, och han som spelar Sören
tycker också
var riktigt bra. Mm.
Så, men som sagt, Sverige blir lite skumt alltså, men jag tror de danskar som ser den, jag tror inte de kommer ha några problem alltså.
Men vart utspelar sig filmen liksom?
Både i Sverige och i Danmark.
Okay. Ja. För av trailern fick man, eller jag fick i alla fall uppfattningen att den utspelar sig väldigt mycket på, alltså i nästan realtid liksom. Att den är ungefär vid ett hus där.
Nej, inte alls. Okay. Men däremot så är det, alltså det är ju okay, det är två bostäder som det är väldigt mycket, men det är inget så här att det, man får någon sorts one location känsla eller sådär. Inget sånt, utan, men det är mest i Danmark. Men sen är det också lite just hennes resor till den här Hugo Alvén då, som har i, alltså i skärgården i Sverige. Så hon semestrar lite där och så vidare, och det är en väldigt tragisk historia, är det ju. Alltså det är mycket, det är mycket mörker det alltså. Och så det är ingen lätt grej. Men alltså jag tyckte just storyn och sådär är liksom, det är en vacker story och den är intressant och sådär, men det blir lite långdraget. Och sen så också just alltså estetiken och så här, jag klarar inte riktigt av det. Det känns väldigt, SVT.
Jag har jättesvårt för kostymdraman som utspelar sig i slutet av 1800-talet.
Ja. Varför då?
Jag tycker det är jättetråkigt att titta på. Mm. Det är den absolut tråkigaste tiden,
tycker
jag, i världshistorien.
Jag tycker också att det kan bli jättebra. Men just här alltså. Just, alltså, det känns... Jag vet, jag brukar alltid vara en stark supporter av digitalt foto.
Mm.
Alltså just det som till exempel Steven Soderbergh gör i Contagion.
Mm. Men innan du går in på det, ja, bara. Alltså jag tycker 1700-talet är skitintressant. Mm. 1900-talet är skitintressant. Men under 1800, alltså de som levde då, gud vad tråkigt.
Ja,
gud,
ja,
vad tråkigt.
Så, ja, du tycker, ja, jag ska se Royal Affair.
Ja.
För den tycker jag...
Där verkar de ha roligt.
Ja. Ja, det är mycket.
Nej, men det är hela så här stilen, klädstilen och hur människor verkade vara och hur långt man hade kommit liksom i evolutionen, eller vad man ska säga. Så här. Mm. Det är ett väldigt ointressant tid, förutom kanske...
Det skedde ju väldigt mycket under 1800-talet.
Ja, absolut.
Industriella revolutionen.
Ja, precis. Det är ju...
Ja, men jag tycker i alla fall att de roligaste bitarna hände ju under början av 1900-talet.
Ja, absolut.
Och,
men 1700-talet är ju tråkigt.
Nej, franska revolutionen liksom. Mm. Bam! Ja, men i alla fall, digitalt foto.
Ja, precis. Alltså det jag känner... Som sagt, jag brukar alltid vara en stark supporter av digitalt foto. Det brukar jag och Hannes dividera lite om. Hannes är ju väldigt mycket att det här film... Just det här som till exempel Quentin Tarantinos Pulp Fiction är ett klassiskt exempel man brukar ta, eller Gudfadern eller något sånt där. Liksom Gordon Willis-aktigt foto med mycket så här brus och att det här gryniga i fotot och höga kontraster och så vidare. Och sen är det då nu att man mer och mer, till exempel regissörer som Ridley Scott och James Cameron, de säger att vi kommer aldrig mer använda film.
Men Tarantino har väl också gått över lite till att göra...
Nej.
Han använder, det ser inte ut som Pulp Fiction längre. Liksom.
Nej, det gör det inte. Men han har fortfarande alltid film i kameran.
Ja.
Han är ju en väldigt stark...
Men Inglourious Basterds är ju mycket... mer clean.
Precis,
än
det är det ju. Tidigare det är det absolut. Så att det är klart, film alltså förändras ju också, men det är en väldigt distinkt skillnad ändå mellan till exempel Inglourious Basterds och Contagion som man ser. Mm. Så, och vissa säger att det ser ut som om man filmar med en iPhone eller något sånt där.
Det är en jävligt bra iPhone.
Precis, det är den kritiken som man brukar få. Och just, jag älskar verkligen digitalt foto när det görs rätt. Som i David Finchers Zodiac, Contagion och så vidare. Alla Steven Soderberghs filmer egentligen skulle man kunna säga. Jag tycker han är nog den absolut bästa på att filma digitalt skulle jag säga. Mm. Men sen finns det också helt värdelöst digitalt foto. Och det ser vi här. Här ser det ut som att det är filmat med en iPhone.
Alltså, det är som ett BBC-drama.
Ja, det är så. Alltså, det, är liksom, det finns liksom ingen karaktär i fotot. Utan det är som bara som ett fönster. Alltså, det är bara...
Fast det håller inte jag alls med om.
Nej.
Alltså i Palme, där är det ju liksom, det är ganska... Det är alltså de här Talking Heads.
Ja.
Alltså de nyinspelade.
Så tyckte jag det kändes i Marie Kreuer också.
Det tycker inte jag. För nej. I Palme tycker jag verkligen det kändes. Fast det, där har man ju liksom inte... Det, man skulle bara filma en person som pratar. Liksom. De har inte,
det är ju nästan alltid såna... väldigt så här crispigt digitalt. Ja.
Men alltså, till exempel jag såg filmen, en dokumentärfilm som heter The Imposter.
Ja.
Imposter, säger man kanske.
The Imposter.
Ja, för någon vecka sedan. Och där är väldigt, verkligen snyggt foto i liksom Talking Heads-segmenten.
Ja.
Mm. Men sen i Palme tycker jag, nej, det såg inte bra ut. Men jag tycker inte det ser ut som i Marie
Kreuer. Tycker du att det är nästan för... hög kvalitet liksom. Att, att det blir, att man typ ser varje por på dem.
Ja, men alltså, det, just i din poster så blir det lite mer så här mjukare på något sätt. Alltså, det är lite mer liksom ljuskänsligt på något, eller liksom varmare på något sätt.
Och sen är grejen,
det kanske jag har med ljussättningen.
Och sen grejen, det tycker inte jag är problemet heller, att det blir så crisp. Alltså, för det är samma sak som med en av de mest så här cleana filmerna, om man säger. Det tycker jag är Michael Manns Public Enemies. Som ska kännas väldigt så här dokumentär. Men han lyckas ändå ha en karaktär i fotot ändå. Det är, jag vet inte riktigt hur, alltså vad det är för skillnad. Men just fotot i Marie Kreuer tyckte jag kändes helt dött.
Ja.
Alltså helt livlöst.
Jag håller inte med.
Nej.
Jag tycker det var ett jättefint foto.
Medan då liksom, som i Contagion leker Steven Soderbergh. Han leker med färger och det är lite gul tintat ibland. Och lite blå tintat ibland.
Hela filmen känns ju väldigt gul-orange.
Du menar Marie Kreuer? Eller
Contagion? Jag har inte sett Marie Kreuer.
Jag har sett trailerna så man ser ändå lite av fotot där.
Det kanske jag ska säga att jag följde inte med.
Nej. Och det här, just det här...
För det verkar verkligen inte vara min
sak. Och det tror jag inte det heller. Alltså, men just det här karaktär, alltså döda fotot, livlösa fotot. Det var samma grej på en film jag skulle se i Venedig. Som heter The Lines of Wellington. En portugisisk film som jag skulle se i Venedig. Och jag gick in och satte mig där. Och sen tyckte jag bara att jag såg typ en halvtimme. Sen var det, gick jag ut. Jag gick ut i biosalongen. Alltså jag kände bara att den här filmen, jag tror den var 2 timmar och 40 minuter lång. Jag kände bara att jag pallar inte det här. Alltså jag fixar inte det här. Just hela den här kostymdrama-grejen, ganska långsamt tempo och sen så totalt ointressant visuellt sett. Då är det bara, jag vet inte.
Jag tycker också så här, rent visuellt så tycker jag A Dangerous Method är helt ointressant. Det är ju bara Sigmund Freud-grejen där är intressant.
Där är det faktiskt lite livlöst foto också,
skulle man kunna säga. Det är ju hela den här slutet av 1800-talets grejen. Ja. Eller överhuvudtaget 1800-talets...
Fast det är början av 1900-talet.
Estetiken. Ja,
är det,
men, det kanske är. Ja. Men det är fortfarande skitstråkigt. Jag menar, det finns ju en viss skillnad mellan... Om man kollar på Midnight in Paris och hur de fångade 20-talet och så där, så är det en jävla skillnad. Om man jämför med... Ja, om
eller bara kolla på Boardwalk Empire till exempel, som är 1920-talet. Alltså gangstereran i USA, alltså på den
precis, tiden. Men jag pallar inte riktigt det här Freud-stilen liksom, de små hattarna och monokel.
Det har verkligen inga problem, men då måste man göra något, alltså det kan inte vara...
Det är verkligen skittråkigt.
Ja. Men som sagt, även om jag klagar nu, så Marie Kreuer, alltså en bra film ändå. Jag tyckte, alltså det är intressanta karaktärer, intressant berättelse och skådespelarna är jättebra verkligen. Men den hade varit så mycket, mycket bättre om man liksom hade lagt lite mer krut på estetiken och om man hade lagt, alltså haft lite högre tempo, tycker jag. Mm. Jag känner att den är seg alltså, för mig tycker jag.
När har filmen premiär?
Om 7 dagar och 3 timmar.
När vi spelar in det här avsnittet, ja, så
den,
ungefär när avsnittet släpps helt enkelt.
Ja, på fredagen den veckan som det här avsnittet släpps.
Yes.
Vilket datum, vet du
det? Ja, vad kan det vara? Det måste ju
10 oktober.
10 oktober blir det.
12 oktober.
12 oktober har alltså...
Och jag rekommenderar den, jag tycker den var jättebra.
Ja. Och det är tydligt som sagt, Mats gav den en 5 och det är fler... recensioner på Movies Inc. gav den 4. Så det är väldigt många som tycker om den här filmen. Så det är kanske bara jag som är lite...
Hela 2 stycken!
Ja, exakt. Nej, men den har fått en hel del god kritik.
Ja.
Patrik, du nämnde Palme.
Yes. Mm. Let's talk about Palme. Let's talk about Olle.
ni var och såg den idag. Vad tyckte ni? Om jag ska agera moderator här. Vad tyckte ni om den?
Ja, alltså den här har ju fått väldigt god kritik alltså, överallt. Alltså,
det 5 och 4 har bara haglat ner från sjöarna liksom.
Ja, så det här var... Ja, jag hade ganska höga förväntningar. Även om liksom politik är ett område som jag inte är så insatt i och inte bryr mig så mycket om.
Nej.
Men det är helt sjukt egentligen.
Jag har ett så jävla tungt... Jag har ett så otroligt tungt citat som handlar om just det där att, man liksom, att det är helt omöjligt att inte bry sig om politik. Ja. Men jag kommer inte ihåg citatet. Så, ja,
det var ju värt att ta upp
då. Ja, nästa avsnitt.
Nu bara skämt ut dig själv.
Ja, precis.
Ja. Nej, men alltså, jag... Palme är ändå liksom en väldigt stor nationell ikon i Sverige. Och jag vet ju inte så mycket om honom, för jag var ju liksom inte med.
Nej.
Eller ingen av oss var ju med, även om jag helst. Var ju med liksom under tiden som han levde. Och jag tyckte det skulle bli verkligen intressant att liksom få veta lite mer om honom. Och liksom varför.
Och det fick man ju verkligen veta.
Absolut.
Ja, alltså det är en väldigt genomgående dokumentär liksom från start to finish.
Och man ska vara klar med att det är verkligen en film som inte handlar om Palmemordet, utan den handlar om hans liv.
Precis, och det tycker jag är den absolut bästa med dokumentären. Ja. För att de säger till och med i liksom inledningsbitarna, så säger de det att mordet överskuggar mannen. Och att det har blivit ett problem. Och så är det ju, för att alltså, innan vi såg den här dokumentären, innan jag i alla fall såg den här dokumentären, så är det ju Palme är mordet. Alltså det är ju så.
Ja,
Palme är mordhistorien och mordutredningen.
Precis, liksom. För vi har ju inte levt med Palme, men vi har levt med mordet.
Ja. För det, utredningen pågår fortfarande. Och man tjatar om det i tv varje år när årsdagen väl kommer. Vilket betyder att vi liksom har blivit matade med det här. Men något annat om Palme pratar man inte om. Det är ju så.
Nej, precis. Och det är ju väldigt märkligt egentligen. Och väldigt synd med tanke på att han var en sån landsfader. En landsfader som aldrig kommer kunna... Alltså det kommer aldrig kunna bli en sån landsfader igen. Nej. För att vi har ett helt annat samhälle idag. Ett helt annat klimat.
Liksom. Precis. Men jag tyckte också verkligen dokumentären var... Jag tyckte den var bra. Men det är också... Jag tycker ändå att... Det är en intressant dokumentär och jag tyckte den var bra, men sen känner jag ändå samtidigt när jag går ut att alltså, det finns så mycket bättre dokumentärer. Alltså jag vet inte.
Mm.
Som till exempel som vi snackade om Senna till exempel, som man skulle kunna jämföra med Palme, för det är liksom ett porträtt av en man som har en viss, alltså i Senna är det racing som är i bakgrunden, i Palme är det politik.
Mm.
Och just då när man just hela utförandet om man ser till filmen som helhet, så tycker jag att Senna är mycket, mycket, mycket bättre. Så Palme kan inte heller få mer än 3 av 5 av mig faktiskt.
Mm. Alltså det jag älskar med Senna, det har jag ju pratat om förut, men det är liksom sättet de använder sig av arkivmaterialet och liksom hur de berättar. Det är ingen voiceover.
Nej.
Och det är liksom inga talking heads som visar upp någonting. Utan det är bara hans... arkivmaterial och så är det lite personer som pratar i bakgrunden.
Jag har fortfarande inte sett Senna.
Alltså. Det måste ju fan göra, för det är en av de bästa dokumentärerna.
Jag fick den av
Victor. Ja visst, han har den i fysiskt format. Han fick den av mig i föreställningsprocessen. Men ändå har han inte sett den och det är helt sjukt.
Ja, det var ju ett halvår sedan. Vad är er favoritdel av... Eller jag kan inte säga vad jag tycker. Alltså jag tycker att den var väldigt bra. Jag tycker inte heller att den var så bra... Som jag trodde på förhand, för att den har ju fått fruktansvärt bra kritik.
Ja.
Men jag tror också att det är så här att man, när man är unga som vi ändå är, så kan vi inte relatera till det på samma sätt som alla gamlingar som sitter i salongen kan. Alla som är över 40 kan ju liksom relatera till en värld då Palme regerade. Och han var ju superinternationell och mycket mer internationell än vad jag trodde att han var.
Ja.
Hela dokumentären inleds ju med en scen där han pratar franska med en reporter. Och bara det känns ju väldigt så här icke-svenskt på 70-talet liksom, eller 80-talet.
Det är väldigt, hela den biten är väldigt intressant, för då står han i ett omklädningsrum. Alltså bara sådana grejer, bara den vanliga mannen.
Det, hade ju, alltså, det, hade ju, det är ju det som är så fascinerande. Det som är fascinerande är nästan inte att det är Palme, utan hur en politiker var på 80-talet.
Liksom.
De stora skillnaderna i... Alltså vi hade aldrig fått se... Fredrik Reinfeldt stod och byta om liksom och bli intervjuad.
Nej.
Han hade ju aldrig låtit en kamera vara där ens.
Palme står i kalsongerna.
Det finns också en scen i dokumentären där De står och filmar Palmes utanför hans bostad.
Precis.
Så står han och pratar med några journalister och sen säger han så här: ah, men nu ska jag gå in. Mm. Och så filmar de så här när han går mot dörren. Och så vänder han sig om och säger: nej, men nu får ni sluta filma. Ja. Jag ska ta upp nyckeln.
Gömstället.
Så han gömt den någonstans. Och det är ju så himla gulligt nästan.
Ja, de bara, okej.
Ja, precis.
Så man tar ner kameran,
liksom. Och så säger de godnatt. Ja. Och sen så... Det är ju ett helt annat klimat. Och det är nästan det som är mest fascinerande med dokumentärer.
Ja, visst. Det är ju tidsdokument.
Precis. Och att de lyckas fånga det, det tycker jag att gör att dokumentären är väldigt bra.
Och det är ju, alltså, precis som Senna, så är det ju sjukt mycket arkivmaterial här de har hittat. Men samtidigt är det mycket sämre kvalitet än det de har hittat. Alltså, för jag menar, det här är många, mycket är ju privatpersoner och sådär som har filmat. Mm. Och i Senna är det ju liksom tv-material, liksom allting skulle man kunna säga. Medan här i Palme så är det som sagt väldigt mycket eget material och det är väldigt, det är mycket skit på, alltså vad man nu säger. Det är väl typ 16 mm foto det mesta, va? 16 mm kameror känns det som, eller?
Ja, det måste
vara. Något sånt. Och Super 8 lite också kanske och sådana där grejer.
Mm.
Men i alla fall så det är väldigt slitet materialet. Mycket ur fokus och sådana där grejer. Men alltså det funkar, de lyckas bygga en...
Ja, det gör det definitivt.
Ja. Ja, och sen alltså just det här att man fick veta så mycket om Palme som jag i alla fall inte visste innan. Som att han kom, hade en Östermalms bakgrund och ändå var sosse. Precis. Tycker jag väldigt intressant så här, att han kommer från en helt annan bakgrund, att han hade någonstans förrått den klassen.
Precis,
han var
att många ifrån. Misstänkte att han egentligen var liksom så här moderataktig men ändå,
men att han ville göra karriär och att det var han därför såg, han gav sig in.
Han såg möjligheten när han anställde Tage Erlander där, så. Ja. Och det är också kul där när de har någon så här, Tage Erlander pratar i telefon med någon och sen lägger han på och sen håller de på och pratar så här, de håller på och skrattar och skämtar och så där. Det är också sånt man inte har sett tidigare, alltså just den här inblicken, ja, just... bakom kulisserna, alltså bakom maktens korridorer, och det tyckte jag var väldigt intressant.
Jag tänkte på det att undrar om det görs idag, att det alltid är någon som håller en kamera och filmar när, för idag har ju alla kameror liksom.
Ja.
Jag undrar om de tänker så här att ja, men det här kommer vi, om vi säger att Reinfeldt skulle dö liksom, då kommer man ju vilja ha de här bilderna på när vi sitter och har det här mötet.
Precis.
Liksom. Ungefär som nu, vi har ju en snubbe som står där och filmar det här.
Ja, exakt.
Jag tycker i alla fall att det var sjukt intressant att se. Sen så vet jag inte hur bra dokumentären är. Ni sa efter att ni hade sett den att ni tyckte att det var... skulle passa bra som en SVT docs-grej.
Den ska ju visas i SVT i en förlängd och uppdelad version i jag tror det är en tre timmars version.
Mm.
Och det kommer liksom en timme i taget.
Ja,
och jag tror att den kommer passa mycket bättre som det, för jag kände, alltså de sista 20 minuterna i filmen, då tappade jag nästan intresse liksom helt. Alltså, då satt jag liksom bara,
nu kan det
inte slut snart. Nu orkar jag liksom inte ta in mer info.
Mm.
Utan jag tror att den kommer passa bättre i liksom en uppdelad, lite längre version.
Där ta man en timme får... i taget.
Ja, precis. Mm. Jag tror att det kommer funka bättre.
Och fan vad mycket de måste ha klippt bort. Alltså, om det är, vi snackar 3 timmar och det här
men,
är
en... Ja, men alltså fattar hur mycket arkivmaterial det finns och hur mycket grejer finns att berätta. Liksom,
om. Av det som visades i alla fall, vilken var er favoritdel? Eller?
Alltså jag gillar ju allting det här med... Jag är intresserad av USA och amerikansk politik och sådär. Så jag gillar de bitarna. Dels när han pluggade i USA. Och sen så också John F. Kennedy-bitarna av det. Alltså just hur... Och hans liksom relation
med... Att han jämförde... Att han var Sveriges John F. Kennedy.
Precis. När han visar liksom både... De jämför John F. Kennedy och hans familj med Olof Palme och hans familj. Lite bilder och sådana grejer.
Precis, för det är en intressant grej. Nu kan vi inte ska diskutera för mycket politik ändå. Men det är en intressant grej att i USA så... Där säljer ju presidenten sin familj på något sätt. Man presenterar så här: det här är vår familj. Precis. Och vi är en kärnfamilj.
Och det
här
är vad vi står för. Man väljer personer i USA. Alltså man väljer efter personen och då måste ju liksom familjen stämma också.
Och Palme var ju det första exemplaret av en sån kandidat någonstans.
Liksom. Lite mer han av en president
ju, absolut, i Sverige. Han sålde ju sig själv och det han stod för genom sin familj. Och det var också väldigt intressant att se. Min personliga favoritdel var väl kanske när man på Palmes begravning såg Anna Lindh.
Anna Lindh, ja. Den är tung så in i helsike.
Där fick jag rysningar verkligen. Och hon säger liksom att
superstora glasögon, långt hår.
Och hon säger att ingen människa förtjänar att dö ung liksom.
Nej, exakt.
Och man vet att du har 15 år kvar.
Ja, exakt.
Det är så himla hemskt, ja, och sorgligt på alla sätt. Och det är sjukt att det är hon som står och pratar där. Vad fan är chansen på det?
Precis, och att man inte har sett det här klippet innan. Har ni sett det här klippet?
Nej.
Nej.
Och att ändå prata om just det här, att politiker skjuts i liksom ung ålder.
Ja.
Alltså att, och ändå har man inte sett det här klippet. Alltså det är ju som att hon pratar om sig själv, nästan skulle kunna vara.
Mm.
Att när en politiker mördas på det här viset, liksom meningslösheten i det.
Mm.
Så att det tycker jag är jättelustigt att man inte har fått se det här tidigare. Alltså. Men det tyckte jag också var väldigt starkt, absolut.
Tycker ni att de har en romantiserad bild av Palme, att de liksom försöker göra det väldigt, alltså till en, som en hyllning till Palme, eller?
Det är alltså nästan 80% hyllning, va?
Känns för de blir inte, alltså de är inte så mycket kritik.
Nej. Till honom. Men en del ändå.
Ja,
det här med att han kunde få raseriutbrott på sina medarbetare och sen bara tro att dagen efter skulle allting
vara. Det var ju det vi pratade om med hon Kröjer.
Ja.
Hennes konstnärsman.
Precis.
Han var ju också en sån som fick var lite schizo.
Palme var ju lite jag, mildare. Men...
men jag tror ändå att Palme var så för att han var en stor man och nästan alla stora män är lite sådana. Ja. Jag tror det.
Med de här manliga genierna som såhär, tillåts vara svinaktiga.
Ja, det är också
liksom,
lite...
Steve Jobs liksom som bara... Som, alltså det vänder hela tiden på ett mynt. Liksom. Ja. Det finns bara två delar.
Det svart, samtidigt finns det ju de som är okej liksom, i privatlivet också. Men så det, som Patrik säger, det är lite det här. Det är lite av en stereotyp eller det som... Ja, en dum stereotyp egentligen att det här med att genier är...
Ja, men jag tycker det är rätt bra ändå.
Ja, alltså, men det är ju ingen, jag tolkade helt fel det du sa, men alltså det är ingen bra grej det här, alltså det de gör, men det som är, och det är jävligt trist att man accepterar det lite också, tycker jag.
Men jag undrar en grej bara, när kommer vi sätta Barry Pepper på en intensiv språkkurs och göra en biopic?
Ja, det är också rätt sjukt hur lik han är Olof Palme.
Ja, det är ganska kul. Det skulle ju, alltså,
tycker inte att han är så
det kommer ändå. Inte funka språkmässigt.
En väldigt ung.
Ja, alltså, kolla.
Just som han ser ut i The Kennedys, alltså när han
ändrar näsan på den här bilden.
Ja. Vi kan lägga upp en bild på Filmixen-sajten.
Och ser du öronen, liksom håret, ögonen.
Ja. Det här är jättebra, jättebra podd för de som lyssnar.
Vi länkar till bilden så får ni se den i...
Vi kan photoshoppa en bild.
Ja. Så han ser ut som Olof Palme. Nej, men jag tycker också...
Bra dokumentär, men kanske inte riktigt så bra som...
Som alla säger, som den är inte det. Men det är det, många kritiker är ju äldre. Alltså 50 plus, och då är man ju i Palmeålder, så är det ju.
Ja.
Då har man ju levt genom den tiden. Och det är klart en träffar. Alltså som vi sa, vi gick in i salongen idag. Vad var det vi var någonstans? Victoria. Gick in
det var ett hav av vitt hår.
Hav av vitt hår, ja. Det var blåa biostolar. Och precis över var det vita prickar överallt. Det var som
eller nästan surrealistiskt. Eller blanka skallar.
Ja, antingen blanka skallar eller vita kalufser. Alltså det var bara vita fläckar.
Och det kan, så var det väl på Kröjervisningen också nästan.
Nej, det var det faktiskt inte.
Jag såg nog Nils Petter Sundgren.
Ja, Nils Petter Sundgren var där. Och Sigge Karlsson var där. Jens Pettersson och Sigge Karlsson var också där. De levererar ju på vithårsfronten. Kan man ju lugnt säga.
Eller inget
hårsfronten, ja, precis. Gammalt hårsfronten. Men det var faktiskt mer unga där faktiskt. På Marie Kröjervisning. Men Palme var verkligen medelålder 90 typ.
Mm.
Så, så var det.
Men, det om det.
Mm. Ja.
Ska vi flyta in i
tredje filmen vi såg idag.
Mm.
Ja.
Det såg inte du, Patrik.
Nej, jag såg den inte då, för jag vet inte, jag tyckte inte att den var så himla bra och jag kände inte att jag hade så mycket behov att se om den heller.
Nej. Men det vet ju ni
som jag kanske vill gjort det om vi nu ska prata ännu mer liksom ingående om det. Kanske jag skulle behövt freshen up my memory.
Det var ju så länge sedan såg
jag. Ja, precis. Det är en vecka sedan.
Men alltså, för er som inte har sett Looper då,
kan vi säga att vi hugger väl in på
det, vi kör spoilers direkt. Och vill man ha våra spoilerfria åsikter om Looper så är det ju i föregående avsnittet då.
Ja.
Så att där kan ni ju lyssna. Och där är även alltså Patrik och han, eller ja, Patrik är med nu också om de här teorierna, men alltså då har vi ju, är det lite mer fräschare för alla.
Ja.
Så,
och här kan vi gå in på nästan sista halvan av filmen liksom.
Precis,
för den kan man inte riktigt gå in på.
Här recenserar vi inte filmen på det viset, utan här snackar vi lite teorier och lite sån här lite stickgrejer liksom.
Så från och med nu, spoilers
för Looper.
Resten ser vi nästa vecka.
Det vi kan säga är väl bara att ni som inte har sett den, bara gå och se den, för den är helt fantastisk. Alltså jag menar, både jag och Rasmus, var supersugna på att betala för att se om den här filmen en gång till.
Ja, precis.
Och så, den är verkligen jättebra verkligen.
Och jag tycker någonstans att det är det här årets Drive. Det är en fruktansvärt snygg film.
Ja,
välgjord som in i helvete.
Unik, ja. Annorlunda. Alltså den sticker ut från mängden. Alltså Looper, den vågar ha en edge.
Ja, det var alltså ljudet av Patrik som sätts ner på stolen.
Så Looper, Edge, precis som Drive. Jag håller med, alltså jag tycker att Looper är bättre än Drive faktiskt, måste jag säga.
Och ett väldigt intressant score tycker jag i Looper.
Som han tydligen, alltså det är ju Nathan Johnson då, som är Ryan Johnsons kusin, som har gjort score. Och enligt uppgifter så har han typ gjort det på en vecka eller något, och bara suttit i sitt rum med sin laptop.
Ja,
och så
han är lite, och det jag har faktiskt skrivit i mina anteckningar, sjukt sci-fi score.
Ja.
Och det är verkligen så här, alltså vissa scener påverkas väldigt mycket av scoret.
Ja.
Det var en grej som jag verkligen märker till när jag såg den första gången. Bara, det här,
det här skulle man kunna tänka sig att lyssna på så här,
ja, bara
i sin lägenhet. Man
uppmärker på Spotify liksom.
Duschar.
Ja. Nej, men så nu, från och med nu alltså, spoilers då, coming up här för Looper. Right on the Looper.
Yes. Yeah.
Nu blir det spoilers.
Spoilers. Ja, okej.
Fram med dina teorier nu då, Lars. Ska vi diskutera lite?
Jag sa, eller vi pratade direkt efter visningen om du sa att de i Slash Filmcast.
Precis, det är ju den här filmbloggen Slash Film. De har också en podcast. Och där gick de, alltså körde en djupdykning också.
Och där sa de tydligen, jag har inte lyssnat på den här podcasten, men där sa de att karaktären Kid Blue, att han är Abe,
som spelas av Jeff Daniels. Precis. Alltså den äldre karaktären.
Jeff Daniels, att du kommer du ihåg den unga snubben? Och det tänkte jag på faktiskt under filmen. Jag skrev ner det att det skulle ju faktiskt kunna vara så.
Absolut.
För att de har ett sånt himla konstigt förhållande. Och det skulle ju kunna vara så med tanke på att Abe är chefen. Att han har låtit sin Looper vara på något sätt. Att den unga, eller att den unga versionen av honom har låtit han vara för att han är chefen på något sätt.
Ja.
Det är ju precis som de säger i filmen, så det är så himla svårt att ens prata om time travel. Ja. It fries your brain.
Och grejen är ju här är ju att de berättar ju det att Abe, alltså han har fått en one way ticket liksom. Han har skickats från framtiden tillbaka för att hålla koll på hela Looper-verksamheten. Och det, då är det för att, så att han har ju ingen liksom uppdrag att...
Men då borde det ju finnas en ung version av honom själv som är där.
Precis, så det vet vi, så mycket vet vi att det finns en ung Abe någonstans. Och frågan är det Kid Blue
eller inte? Precis, han kan ju inte döda den unga. Nej. Men då dör han ju själv.
Precis. Och den
måste ju vara någonstans.
Precis, och grejen är ju att han, alltså, det är bara han som vet på det hållet. För att liksom, Kid Blue vet ju inte hur han kommer se ut när han är vuxen. Utan det är bara Abe som vet i så fall att det är Kid Blue som är hans yngre version. För han vet ju hur han såg ut när han var yngre. Så att det är det att Kid Blue kan inte lista ut det på det hållet. Och sen är det ju det här, alltså ett väldigt intressant tema i filmen som jag tänkte på den här gången, som jag inte nämnde, som det är väldigt, kan man väl säga, spoilerfritt egentligen, men som jag inte tänkte på förra avsnittet, just att det här intressanta med att om man skulle träffa sitt yngre själv eller äldre själv, så skulle man vara två helt olika personer och nästan hata varandra. För att man liksom, om man är den äldre versionen, så tycker man att varför gjorde du de misstagen. Och alltså de spelar ju väldigt mycket på det. Att Joseph, eller Bruce Willis, säger till Joseph Gordon-Levitt hela tiden att du är barnslig och liksom växer upp och du knarkar och allting det här. Alltså att man, skulle man träffa antingen en yngre version av sig själv, skulle man förmodligen tycka att vilket är, men,
så är det ju. Alltså, det är ju jättemånga vuxna som säger det, eller det är jättemånga vuxna. Det är jättemånga människor som säger det att när de tänker tillbaka på sitt unga jag, så hatar de det. Och det är många som tänker att så här, hade min 20-åriga jag sett mig nu, så hade de hatat mig.
Och så man tänker någonstans, tänker man ändå så här att man snackar ju om det liksom, fan vad coolt att träffa sitt äldre själv eller sitt yngre. Det är ju
hade jag antagligen blivit väldigt besviken.
Precis, man har blivit förbannad och liksom haft bara diskuterat, haft värsta grälförhållandet hade det blivit förmodligen.
Men grejen är att anledningen till att jag kom att tänka på det här med Abe och Kid Blue var att det kändes som att det droppades en ledtråd. angående det. För Bruce Willis säger till nu har jag glömt bort vad det är för mening, men han säger någon så här förolämpning till Joseph Gordon-Levitt. Ja. Typ din skitunge. Och i scenen efter, alltså kanske 2 sekunder efter, när de byter, så säger Abe det till Kid Blue. De säger samma mening om sitt gamla jag.
Precis, för det är ju den scenen efter. Det är ju fiket som Bruce Willis säger det till Joseph Gordon-Levitt.
Och sen frailar ju Sen finns en scen med Abe och Kid Blue. Och de säger samma mening om den yngre personen. Och det var då jag kom att tänka på det. Att det skulle kunna vara så.
Precis.
Och jag tror att det antagligen är så, för annars hade man aldrig haft den meningen.
Nej. Och sen är det ju det här också att han liksom, just det här som du säger, att han kan inte döda sig själv. Men alltså om vi nu tänker på vem är Abe och liksom hur, han är ju hänsynslös, han är ju brutal. Och han, Kid Blue, failar ju gång på gång på gång. Och det enda han gör är att slå han på handen med en hammare liksom.
Ja, precis. Och också, alltså, men alltså, jag tänkte
nu kommer jag att tänka på en sak. När han slår honom på handen, gör han inte något så arg på sin egen hand då?
Nej, det gör han inte. För att grejen är att, och det tänkte jag också.
Det hade varit jättekonstigt om bara aj! Direkt, det hade varit jätteobvious.
Men grejen är att
det där
tänkte jag också på. Att
eller att han liksom gör något så här.
Nej, det gör han inte. Men för att det
så här.
För det tänkte jag på. För att nu, jag hade ju lite fördel gentemot Rasmus där, kan man ju säga. För jag lyssnade på Slash Filmcast-avsnittet emellan de två visningarna. Precis. Så att jag hade den teorin going in i filmen.
Det hade egentligen Rasmus, för han låtsas att han hade upptäckt
det. Nej, men och sen så och sen när han då slår honom, så då jag hade väldigt, alltså alla sådana scener försökte jag liksom leta ledtrådar för att det kunde vara samma person. Och när han då slår honom på handen, då tänkte jag att han kanske gör, som du tänker då, att han kanske gör någonting med handen. Då är det obvious liksom 100%. Men det gör han inte, och då kommer jag tänka på att då först tänkte jag så här att men då är det inte samma person, för att det måste ju hända något med handen.
Ja, fast
men
sen det lär inte ha sådana konsekvenser.
Precis, han kanske liksom bryter den där, men det är fortfarande läkt fram tills de 30 åren.
Ja, som det är inte liksom så att det är instant hurt liksom, så här, 40 år senare.
Nej, exakt.
Nej, precis. Det är ju flera gånger Bruce Willis får skador av det Joseph Gordon-Levitt gör.
Precis, och då är det
han ser det här. Liksom.
Precis. Ja. Det är det att skadan har funnits i 30 år, precis. Och då har ju handen läkt.
Men det, och sen så är det en väldigt,
det är fortfarande ont.
Det är en väldigt stark scen också när Abe ligger där med en kula i huvudet.
Verkligen.
Och Kid Blue ser det här. Det måste ju finnas någon mening med den scenen också, för annars skulle de inte ens ha den scenen.
Nej.
Att han går in där och ser Abe. För om det är han själv, men han vet inte det, så är det ju oerhört starkt att han, att han står där och han vet inte att det är han själv som ligger där.
Nej.
Och det där kommer hända honom om 30 år.
Ja.
Alltså nu blir jag sugen på att se om filmen. Varför försöker jag?
Ja,
jag har inte tänkt på den här teorin.
Det var ju därför jag var så supersugen på.
Skulle lyssnat på Slash Filmcast. Ja. Hade kunnat gå.
Men en ytterligare teori.
Ja.
Om vi ska gå vidare.
Ja.
Är att, ska vi se om jag ens kommer ihåg den här teorin.
Ja.
Men du kanske kan hjälpa mig, Victor. För jag pratade med dig efteråt om den. Det var att, vad heter Emily Blunts karaktär?
Ja, vad är det hon heter?
Skitsamma, Emily. Ja. Hon, att hon,
Sarah heter hon.
Ja, att Sarah är Joes mamma.
No! What?
Nej, för att det finns en scen med Joe där han säger till en prostituerad tjej att jag,
min mamma
brukar stryka mig över håret.
Ja.
Så här, och så visar han för henne hur
touch me like my mother did. Vilket är sjukt
perverserat. Det är ju så han gör.
Ja.
Och så finns det en scen i slutet, den absolut sista scenen,
när han ligger död
på fältet. Han ligger död på fältet.
Ja.
Mm.
Så kommer hon
och drar fingrarna,
exakt som hans mamma. Exakt som hans mamma gjorde.
Ja. Men samtidigt stämmer det ju inte.
Nej, men grejen är så här, att anledningen till att jag tror det här är att hon är en vanlig person som av någon anledning vet vad en looper är.
Ja, det är också jättekonstigt. Hur i helvete vet Sarah vad en looper är?
För det vet, men det är väl ganska,
nej, alltså, vanliga människor vet ju inte.
Jo, men det,
ja, men det är grundpremissen är väl,
ja, att, men det är väl mer att det är så common knowledge, alltså att man vet om att det existerar, men det är liksom någonting som man aldrig är involverad i på något sätt.
För alltså
fattar inte jag.
Men alltså vi vet ju mycket om liksom vad det finns för kriminella kretsar liksom i världen.
Ja.
Fast vi är liksom inte involverade i såna, eller liksom i kontakt med såna själva.
Just att det heter loopers, alltså att
Jag vet inte, alltså jag
uppfattar det, känns inte också alls, konstigt för mig.
Jag uppfattade det inte alls som att vanliga människor vet om det.
Nej.
Och det var därför
sen stämmer det ju inte.
För det är därför det är så himla konstigt att att hon överhuvudtaget vet, alltså det var därifrån tesen kom.
Okay. Liksom. Men hur skulle hon kunna vara hans mamma?
Ja, det är jättekonstigt.
För att hon är en looper själv. Annars skulle hon inte kunna veta om det liksom. Och det är därför hon skulle kunna vara hans mamma. Och det gör ju också...
Men jag förstår ändå inte, var kommer hon ifrån då?
Hon är...
Alltså de är ju samma ålder nu.
Ja.
Ja. Hur kan hon vara hans mamma då?
Därför att hon är... Alltså hon har ett... Det där är hennes äldre jag på något sätt. Jag måste fan... Kan vi typ pausa? Jag
får, men det funkar inte heller. I så fall skulle han vara hennes pappa. Om
alltså jag håller med.
Om det här hon är lika gammal som honom i framtiden. Då kan hon ju inte ha kommit tillbaka. För då skulle ju hon vara... liten när han, ja.
Alltså grejen är att jag är osäker på,
då måste hon ha kommit från dåtiden istället in i framtiden.
Det här är en väldigt
fries your brain.
det här är en väldigt långsökt teori tycker jag också, men det som är intressant är alltså, även om det inte är så nu att det är exakt så att hon är hans mamma, så är det ändå, det speglas ju väldigt väl. Det är ju därför han blir så emotionellt påverkad.
Så det kunde vara liksom att de var syskon och att
något sånt där.
Och att hon fick den behandlingen när hon var liten också. Ja. Och hon har anammat det på sin son.
Det är möjligt. Men sen är det ju så också.
Eller att
det, på sin son.
Ja, men hon gör väl så med, vad heter han? Lilla ungen.
Sid.
Nej, det är just på Joe.
Men Joe berättar ju sin substory, om man säger så, för Sid när de är i den här lilla jordgrejen, det här lilla, när Jesse är inne i huset med Sarah.
Det glömde jag nämna i förra avsnittet, men Garrett Dillahunt i den lilla birollen.
Fy fan vad bra han är. Men Garrett Dillahunt är alltid så jävla bra, så det är samma som i The Assassination of Jesse James, där är han också
lite besviken på mig själv, och jag förklarar den idén. Jag har typ halvt glömt bort min idé, men du skulle fortsätta.
Ja, det jag tänker är att det speglas väldigt intressant, hela det här med mamman och sonen, och hur mamman död påverkar en son. Alltså, och det här med att Joe berättade att han satt på ett godståg där han hade flytt, och just den lilla liksom flashbacken ser man med Sid när han sitter på ett godståg, och det är just därför
det blir Joe tänker liksom hur
det skulle se ut om Bruce Willis skjuter Emily Blunt. Och då ser han liksom hela scenariet framför sig, då blir Sid han egentligen. Och det är därför han liksom, det är så pass starkt, för att han dödar sig själv liksom. Det vet jag är en kritik som filmen har fått, att är det verkligen så, alltså så pass starkt för honom att han liksom kan, alltså att han tycker det är värt att ta sitt eget liv? Men det tycker jag absolut det är. Alltså
just... Ja, han vill ju, in the end of the day så vill han ju rädda världen.
Precis.
Och det är det han gör. Och
fy fan, jag sa det i förra avsnittet, men finalen i den här filmen är ju så otroligt bra.
Ja, precis. Alltså, det är verkligen så här, it all makes sense
now. Sjukt, ja. Det, allting klaffar, alltså ja, det är...
Men vi hade också en teori om att Sid var Joe.
Ja, det är också sån här...
Och att det finns flera loop. Alltså att det inte bara behöver finnas en.
Att det är olika timelines.
Att Joseph Gordon-Levitt har loopat tillbaka på något sätt.
Ja.
Eller vadå?
Ja, precis. Att det finns,
så att han är Sid.
Ja, precis. Att det finns, att det kan finnas oändligt med olika alternativa världar. Och det här har tre möts.
Och då är grejen att det som motsäger det är att Joe inte har någon TK- mutation, och det hade han ju vetat om han hade varit Sid.
Men han säger väl inte heller att han inte har det?
Nej, så nej, han kanske inte. Bara liksom inte använder det.
Ja, precis. Men han blir ändå jätteförvånad liksom, så att det, men det kan ju vara för dramatiska liksom. Men där tror jag man kan gräva sig väldigt, väldigt djupt ner.
Oh shit, fan, nu blir jag så jävla sugen på att
se om den. Alltså jag kommer att se om den igen.
Vi får se någon.
Nej, men alltså den här filmen är verkligen mästerlig tycker jag alltså. Den är, och jag hade 8 av 10, jag höjde till 9 av 10 nu, så det är liksom ingen fullpoängare för mig, men jag älskar
den här filmen. Nära fullpoängare.
Ja.
Alltså jag ligger inte alls på den nivån just nu. Nej. Fast jag känner ju nu när man börjar, fast då blir det alltid med filmer sen när man liksom börjar gå in på djupet så här och hålla på med olika teorier, då blir de ju liksom mer
Alltså bara just sen, just känslan med filmen, det snackar jag och Rasmus om. Alltså bara som sagt, Joseph Gordon-Levitt, alltså den unga Joe's slips. Alltså bara kläderna bara liksom, hur allting funkar verkligen 100%.
Ja, alltså estetiken i filmen är sjukt bra gjord. Alltså jag tänker bara på en sån grej som Joseph Gordon-Levitts, eller Joes lägenhet.
Ja.
Mm. Så här skitigt tegel, samtidigt som han har så de här en mörk skinnjacka och svart slips och allting sånt där. Och sen så tycker jag att de har gjort det jävligt bra med alltså hur de har gjort allting enhetligt. Så fort man vet vad som kommer hända när man får se en scen på en klocka som tickar,
ja,
då kommer det komma en loop som de ska stänga. Eller inte, ja, kan man inte stänga en loop, men de ska skjuta en loop.
Mm.
Closure loop.
Ja, precis. Och de som är loopers från framtiden, de har alltid samma kläder på sig.
Ja.
Och det tycker jag också är sjukt.
Ja, det visar de liksom, ju det, att, det här, alltså, att de hänger belöningen liksom som en väst, och sen så på med den här tvångströjan, och sen på, ja, med den huvan liksom, och sen skickar de tillbaka dem. Och just en grej med det också som jag verkligen älskar är ju liksom att, för att visa hur erfaren Looper Joe är, så är det just nonchalansen med att det tar liksom en millisekund från att de dyker upp tills att han skjuter dem. Alltså, mm, de liksom kommer, det tar en sekund,
ja,
och sen så bara har han skjutit dem. Alltså man får ju se en perspektivbild från sidan, så ser man liksom hur han nästan avfyrar skottet.
Bland det första som händer i filmen.
Precis, han avfyrar skottet.
Och då vet man ju verkligen, precis, då vet man ju verkligen inte vad som ska hända. Nej. Så man blir superförvånad.
Förutom att man har sett i trailern.
Nästan, ja, så här, nästan att han har avfyrat skottet innan personen dyker upp. Ja. Nästan så fort är det. Och, ja, det älskar jag verkligen, just den här nonchalansen. Mm. Alltså,
jag älskar det bara här, så här, när det är helt tyst. Man hör, han kollar på klockan, så hör man det bara...
Precis, ja.
Ja,
det är
så sjukt, mm, väl tänkt.
Ja, liksom.
Mm. Någonting annat som jag tänkte på också var hur mycket alltså de bästa filmerna, de är ännu bättre andra gången man ser, ja, när man har accepterat dramaturgin och vad som kommer hända i filmen och bara kan tänka på hur väl utfört,
ja,
precis, det är.
Ja.
Det alltså det kommer jag tänka på, hur jävla sant det är någonstans. Det var samma sak som jag upptäckte med Drive bara här om veckan liksom. Ja. Att då hade jag i och för sig sett den flera gånger tidigare, men när jag såg den återigen så bara kunde jag njuta hela tiden. Jag tänkte inte på hur lång tid det har gått av filmen eller någonting, så att man har bara accepterat filmen som den är.
Mm.
Och sen så bara njuter man av det.
Ja, så är
det. Och tänkte jag på med Looper, ja, och det visar ju, eller det får mig att tänka på hur jävla bra filmen är.
Ja. Och det är ju så, liksom, det som sagt, Looper är ren njutning, alltså sitta, ja, man njuter av varje scen. Så är det är en film som funkar 100%. Det enda som jag tycker viker lite är Paul Dano, måste jag säga. Alltså för att han kör, jag vet inte, han kör sin vanliga grej.
Det jag aldrig gillat honom så.
Nej, alltså jag tycker han är skitbra i There Will Be Blood. För att där passar han den här crazy grejen som han kör. Men i Looper, ja, det funkar för det mesta, men sen, jag vet inte, vissa tillfällen gör det inte det.
Det kom en film i somras i USA när jag var där som hette Ruby Sparks. Ja, jag vet inte om den har kommit för det.
Nej, det tror jag inte, men den ska vara jättebra.
Ja, jag tyckte den var jättebra. Den var riktigt bra. Han spelade en författare.
Som typ hans karaktär kommer till liv, va? Alltså, ja, en karaktär som han har kommit hittat på, ja, finns i verkligheten.
Ja.
Lite så här,
lite orealistiskt.
Stranger than fiction,
exakt. Lite Mark Forster, Stranger than fiction.
Det är han som gjort det.
Men i alla fall, Looper, hur bra som helst. Vad har vi mer att säga? Vad har vi mer att säga om Looper?
Det är väldigt intressant att det är den första filmen, första amerikanska filmen någonsin, tror jag, som har gått bättre i Kina än i USA.
Ja.
Yes.
Mm. Det är, för de är ju Shanghai, ja, i filmen.
Och det är det
snabbt. Ja, men typ, det är jättekonstigt att den har gått så himla bra i Kina.
Det kanske hon som spelar hans framtida fru där.
Som
kanske är superstor.
Ja. Hon är på alla posters. Ja.
Grejen är att det är
så. Josef Gordon vet inte ens. De har klippt bort honom.
Vi snackade om, alltså alla tre innan jag och Rasmus gick in och såg filmen, så snackade vi om det här att man har marknadsfört det här, alltså första bilden vi fick se var ju den här futuristiska, även om det är framtid, det är 2044, va? Får man se, 2044 Kansas. Det är ju där med största delen av filmen utspelar sig.
Så det, alltså nutid är ju framtid.
Precis, exakt. Så, men det finns,
ska fan se om den här filmen 2044, alltså jävlar vad jag ska se.
Och då är det ändå, då känns det mer our time, alltså liksom när han är på hennes gård typ i Kansas, alltså då känns det ju väldigt mycket liksom contemporary, alltså. Men sen finns det ju också så här sekvenser,
kontemporärt.
Så finns det ju också så här korta sekvenser när han är ännu längre fram.
Mm.
Och han har långt hår, han har så här futuristiska kläder på sig och
så himla kul det där skiftet, ja, mellan Joseph Gordon-Levitt och
Bruce Willis.
Det blir väldigt märkligt.
Det ser ju väldigt konstigt faktiskt, som att se Bruce Willis när han har kvar lite av det där långa,
ja,
håret.
Det här de kunnat skippa.
Ja.
Men
eller bara rakat bort det direkt.
Men just att man har marknadsfört, det är lite fuskande egentligen, men alltså det spelar ingen roll för filmens kvalitet, men man har ju, jag trodde att det liksom halva filmen typ skulle vara så där. Alltså just hans, det här, hans futuristiska själv liksom i om filmens tidslinje, om man säger. där han har långt hår och det här, de moderna vapnen och futuristiska kläder och grejer. Men det är bara 10 sekunder
han har i sin då-version liksom.
Du menar den här
blunderbuster shotgun-grejen.
Den som bara kan gå 15 meter.
Ja, 15 meter, ja, precis.
Den är snygg.
Så man måste vara inom 15 meter. Om man är inom 15 meter då träffar man alltid. Och är man utanför 15 meter träffar man ingenting.
Det är så konstigt att säga så här att man träffar allt. Hur kan man träffa allt inom 15 meter? Ja, det betyder att man måste skjuta typ så här 100 000 kulor.
Ja, men det är ju,
bara alla håll.
Ja, det blir ju som en sån cluster-explosion. Ja. Liksom. Men jag gillar också det verkligen.
Men jag tycker inte att det gjorde någonting att det inte var så sån stor tidsspann i filmen som just var de här framtids Joseph Gordon-Levitt-delarna. Nej. Jag tycker att det presenterades sjukt bra.
Ja visst. Och fan vad överraskad jag var.
Och det var ju med tanke på att alltså, resten av filmen var så himla bra så behövde man ju inte det, den Nej. Delen.
Fan vad överraskad jag blev när jag såg filmen första gången av det här med att man kör hela grejen en gång till i början. Mm. Det här med när att alltså när Bruce Willis kommer tillbaka en tidslinje där Joseph Gordon-Levitt lyckas skjuta honom, dödar honom och sen en där Bruce Willis lyckas fly. Så det var bara shit, då tänkte jag, kommer filmen fortsätta så här? Att det blir liksom en memento-grej?
Ja, eller att man får se liksom båda sidorna samtidigt.
Precis.
Alltså lite,
exakt. Ja, lite. Och att det liksom går om och om igen. Och lite butterfly-effekt är det ju också, att man liksom försöker ändra verkligheten från samma utgångspunkt hela tiden. Fast det är någon annan film jag tänker på, men
det hade varit intressant om man fick se båda delarna och så hade slutresultatet blivit detsamma ändå. Alltså att de inte lyckades stoppa eller liksom.
Men nu gör de ju sliding doors fast det slutar ändå på samma sätt.
Precis. Nu gjorde de ju så en gång och sen fortsätter de, och det tyckte jag var skönt. Alltså det jag tycker filmens alltså narrativ och uppbyggnad som det ser ut nu tycker jag funkar alltså perfekt.
Jättebra. Och det jag känner med Looper också som är så himla fantastiskt är att jag vill verkligen förstå mig på Looper.
Ja visst.
Jag vill se den igen och igen och igen och igen bara för att förstå allting. För att jag ser mig själv som Claire Danes i Homeland och bara så här sätter upp lappar på väggen och bara försöker kartlägga hela Loopers liksom.
Universum.
Ja, precis. Ja. Så jag tror jag kommer se den på bio igen en tredje gång.
Ja. Det kanske jag gör också. Ska vi
gå och se den imorgon igen?
Ja, ja, fan det kan vi göra. Men det jag känner också är just, alltså just nu efter jag sett Looper är att Looper var alltså både Paul Thomas Andersons The Master och Looper, det var mina två mest efterlängtade filmer det här året. Och ofta är det ju så att ens mest efterlängtade filmer, man blir besviken på dem alltså. Det har ju varit många föregående år där mina absolut mest efterlängtade har visat sig vara alltså mediokra liksom. En av dem jag såg mest fram emot i år var till exempel The Dark Knight Rises. Kanske låg på i alla fall topp 5 filmer jag såg mest fram emot i år. Den visade sig vara väldigt, väldigt medioker. Jag tycker det är så underbart att både The Master och Looper har levererat så fruktansvärt högt. Så det jag är redan nöjd med 2012. Jag skulle kunna dö lycklig idag och inte fortsätta.
Du har ändå inte sett Call Girl.
Nej, det har jag inte. Så alltså det är
bra,
det är ett starkt filmår 2012.
Ja, verkligen.
Ja.
Eller bara för att två filmer är bra behöver inte betyda att...
Nej, men alltså ändå, jag tycker ändå jag har sett många bra filmer.
Men det är ju de filmerna man kommer ihåg. När man sammanfattar året sen så kommer det inte att...
Redan år 2011, eller till och med 2010 kanske, så har 2012 för mig varit Looper och The Master. Och nu visar det sig att de filmerna är så fruktansvärt bra båda två. Så det är liksom att året är liksom
låst. Precis, och då har vi ju till och med Stockholm Filmfestival kvar. Precis. Som är nästa månad. Och där är det ju en jävla massa bra filmer.
Ja, fan. Det ser ju fram emot.
Ja. Absolut.
Hade du mer till dig?
Nej, jag har inte det. Jag får väl komma tillbaka när jag har sett filmen igen.
Och så till er som är kvar nu får vi säga gå och se Looper igen. Och, alltså filmskapare
som Ryan Johnson. Tänk på alla de här teorierna som
teorierna, är precis. Och sen tänk på att de 100 kronorna ni lägger där, om ni ser den en gång till, det går till, alltså det är inte Joss Whedon liksom som får pengarna, utan det är Ryan Johnson som är en riktigt, riktigt jävla skicklig filmskapare som gör så här lite mindre intressanta filmer. Och det är inte lätt att få dem finansierade, så att man kan faktiskt göra en god gärning liksom.
Tänk också på att ni kan ladda ner Looper-podden som jag kommer starta på iTunes.
Nya teorier varje vecka.
Taglinen: this podcast will fry your brain like an egg.
Ja.
Ja. Men då... Nej, men... closar vi denna loop.
Ja. Och men tack för den här gången i alla fall.
Ja.
att gå. Hej då, vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän. Var glad som jag, för allt känns bra.